Åh, vad det är härligt när våren spirar här i Sverige. Grönskan kommer, solen skiner och dessutom så har vi ju hockey av yppersta världsklass. NHL-slutspelet i full gång och så börjar ju också VM-starten smyga sig närmare. Och febern höjs var det den turneringen när Mattias Ekholm och Lucas Raymond är klara för Tre Kronor. Vi ska prata mer om de här stjärnförstärkningarna senare i programmet. Vi ska till att börja med säga god morgon och välkommen till min nästan ständiga vapendragare Erik Granqvist.
Ja, helt underbart. Välkommen själv också. Vi tog tåget hit bägge två. Nej, just det. Du brukar ta tåget, men nu flög det. Vi reade till det direkt. Men jag är så glad idag, för det är ju närmaste VM och det känns hetare än på mycket, mycket länge. Jag såg till och med Peter Forsbergs vargögon glittrade till här om dagen. Just när de här unga killarna förhoppningsvis kan krydda med de här veteranerna. Ekholm, Oliver Ekman Larsson, Raymond med flera. Så det här blir roligt. Och sen Peter Ekholm också, en kär bekant nere från södra Sverige här och gästar också.
Precis. Peter som ju jobbar för NHL.com, primärt relevant när du sitter på den här stolen. Kul att ha det här.
Ja, men jättekul att få vara här, verkligen. Och som jag gick inne på, det är en fantastisk tid nu med mycket hockey och vårkänslor. Och kanske den bästa tiden på hela säsongen, eller hur?
Ja. Du, innan vi kastar oss in i det som händer här, berätta om ditt jobb och hur du bevakar den här ligan.
Ja, men jag jobbar för NHL.com, den svenska sajten NHL.com/SV, där daglig bevakning runt NHL, framförallt svenskarna i fokus givetvis för att sprida deras framgångar på andra sidan Nordamerika. Skriver mycket, en del poddande också och försöker träffa mycket svenska talanger här på denna sidan som ska ta steget över så småningom till den stora ligan. Så att ganska brett, men fantastiskt roligt.
Jag tycker jag brukar tacka dig när vi ses, för när man jobbar i de här rollerna som vi gör, att söka på intervjuer. Aha, det var Peter som intervjuade där på nhl.com/sv, så får man mycket information då tack vare det jobb ni gör. Och det är viktigt också för intresset här i vad heter det, runt världens bästa hockeyliga, att det kommer från olika håll, via Play och Hockey Sverige och Elite Prospects och ni på NHL.com, att det kommer från olika håll.
Du borde ha nämnt att vi skriver bok tillsammans också.
Ja, det gör vi det också.
Ja,
50 år till rad, vi skriver, jag och Jonathan skriver ju hockeystjärnor, den populära.
Given julklapp brukar jag säga.
Exakt, ja. Så vi har ju, vi samarbetar mycket där, jag och Jonathan också skriver.
Vem är på framsidan i år? Det var Nylander.
Kan vi avslöja det redan?
Nej. Vem tycker du ska vara på framsidan?
Ja, just det.
Ja, bra. Alltså Rasmus Dahlin tycker jag ligger högt upp i pipen.
Ja, han
Leo Carlsson.
Rasmus var det förut. Ja. Men det var ändå en fin övergång till det som har hänt i natt. Nu när vi fått nämna det här fantastiska alster som vi tillverkar. Exakt. Och som ju är en utomrättning.
Leo Carlsson kanske.
Ja, vi ska prata om Leo också. Men vi börjar väl med Rasmus Dahlins Buffalo, som ju tog en seger mot Montreal i det första mötet de här två lagen emellan. Zach Benson hade en fantastisk kväll, bland annat den här fina assisten till Josh Stone.
Ja, alltså vilken energi det är i arenan i Buffalo. De tar sig äntligen till slutspel då, efter 14 sorger och
den passen,
det är magi. Alltså, de spelar med sånt självförtroende, alltså kylan, både de här framspelningarna och att de får hål på Dober som blev ett spöke för Tampa i första rundan och vann målvaktsmatchen mot Vasilevski då. Montreal fick till slut hål på The Lion King, Alex Lyon, som har varit 95% hittills i slutspelet. Så det här är en häftig matchup. Kan det gå till 7 matcher? Vad tror ni?
Ja, absolut.
Alltså, det här är kanske de mest intressanta lagen just nu, med tanke på hur mycket ungdomar som finns. Du var inne på Zach Benson där till exempel, som verkligen har kommit här nu i slutspelet. Så fartfylld hockey, det kan gå. Absolut, det tror jag.
Men Peter, om jag frågar dig, nu var vi inne på Dahlin här och när vi pratar om Buffalo, inga poäng för Rasmus i den här matchen, men han gör ju ett gediget slutspel så här långt. Hur är intresset för Rasmus? Ni som har liksom tydliga mätverktyg, är han uppe där om man pratar liksom populäraste svenskar?
Ja, men han är absolut i topp. Det vi har sett nu, det har gått från Elias Pettersson som var otroligt stor och populär till, ja, men nu är det de här. Rasmus Dahlin har kommit de sista åren. Leo Carlsson såklart också, men Rasmus Dahlin med tanke på, ja, med allt han gör både på isen men också hans mänskliga sida utanför, hur många tar till sig den är väldigt fin att se, tycker jag, och förtjänar ju allt också med tanke på hårt jobb, han har slitit i Buffalo och sagt att han vill vara kvar där och ta det här laget till slutspel, och nu får lite erkännande, fullt rättvist.
Passande att nämna också nu när med Rasmus karaktär att han är ju en av de tre finalisterna till Bill Masterton Trophy, som går för dedikation till sporten kan man säga, tillsammans med Gabriel Anderskog och Jonathan Tapes då, som har comebackat i sin hemstadsklubb Winnipeg.
Och vilka kandidater, utan att gå in på, men alla deras resor, Landeskog som kommer tillbaka, man kan ju se hans dokumentär på Viaplay där, Vägen tillbaka, och Rasmus där hans flickvän hade hjärtproblemen och fick ju hjärtoperation och allting. Och så Jonathan Toews som tvingas lägga av med hockey och åkte till Indien och började med Ayurveda och alltså allting. De har gått olika vägar, men de har ju verkligen fått liksom visa alla de här kvaliteterna som det här priset står för. Så välförtjänt till alla tre, och vi får se vem som vinner. Alltså, det lutar väl åt på något sätt ändå Landeskog med den resa han har gjort tillbaka, men de andra kan ju lika gärna vinna, så vem röstar på det? Vem bestämmer det?
Ja, jag har faktiskt varit med och röstat på det.
Så har du det?
Ja, så att jag tänker
kan inte, du säga vilka du röstar
nej,
på?
Nej, det är väldigt noga med de här troféerna, att vi får inte säga vilka vi röstar på, för det är många som bettar på dem.
Ja.
Och då blir ju det...
Då ska jag inte pressa dig.
Nej, men jag kan förklara sen hur jag tänkte efter det har tillkännagivit. Ja. Kan du få grilla mig? Mm. Norris också brukar den som folk har flest åsikter om. Där är det alltid folk arga. Du nämnde ju Leo där, Peter, så då kan vi väl prata lite om Karlsson, som ju blev målskytt i natt när hans Anaheim utjämnade serien mot Vegas 1-1 i matcher, 3-1 seger här mot detta tunga Vegas-lag. Och ska de kunna göra någonting här, Anaheim? Vegas var bland de favorit.
Alltså, det känns ju lite så. Man tänkte efter Edmonton-serien att nej, men nu är det nog lite mer ner på jorden igen mot ett men tungt Vegas. Men det verkar som den här farten, den här glöden som finns, det lyser i de här spelarnas ögon. Det är lite som med Buffalo. Ja. De tycker det här är så roligt. Och får de en sån här seger på bortaplan också som i natt, och då alltså, ska de vända hem två matcher hemma. Det kokar i Anaheim igen. Det kan mycket väl bli Anaheim som tar den här serien.
Tim och Sellen står på läktaren där med orange kavaj. Då vet man att det är något speciellt på gång. De missade 7 år i rad, men just Lacombe-backen, han är ju, har ju glödhet där. Och sen det här toppkedjan, vi såg det här målet, Kreider till Terry till Leo Karlsson. Leo är uppe på 9 poäng nu, va? 4 mål.
På 8 matcher.
Så det är så extremt kul. Det är därför det kittlar med Tre Kronor också nu, jämfört med unga Björksten, Berg och Frondell och hela gänget. Förhoppningsvis kommer flera med där. Den här spelglädjen, entusiasmen som vi ser. Och tänk att 3 av 4 lag som var i konferensfinal i fjol är utslagna. Mm. Det är bara Carolina kvar. Så jätteroligt, samtidigt som vi vill att, eller vi och vi, men jag tror många hoppas på Leo Karlsson till VM om Rasmus Anderssons Vegas Golden Knights skulle slå ut dem.
Nu får ni bara svara med en siffra. Ja. Inga utläggningar. Titta på dig, Erik.
Titta på Peter också.
Ja, det gör jag. Vi får se nu om han kan leva upp här.
Ja.
Leo Karlssons slutspel, så här långt, skala 1-10.
8. 9.
Härligt.
Vad säger du då?
Ja, men 8.
Han är alltid sträng med betygen. Jag tror du ger igen på lärarna, eller vad gör du?
Nej, men nej, det ska vara hårda blod.
Ja,
det
är bra.
Vi har en serie till som vi ska titta lite närmare på också. Det är ju Colorado-Minnesota. Han är såklart intressant match ur svensk synvinkel med många blågula spelare. Inklusive Gabriel Anderskog som gör assist och mål i powerplay, framspelad av Nathan MacKinnon. Tredje slutspelet för Gabriel.
Ja, det är så roligt. Det här är ju... Många med mig har ju tippat de här som favoriter redan inför säsongen. Så att vi här i godmorgon när LJD och jag och Foppa med flera. Och just att Landeskog är med från start. Att de har fått in Kadri. Att de har ett målvaktsspel, Wedgwood, Blackwood. Bra tandem där. Och sen har de sina superstjärnor. Men powerplay blev ju bättre. Jag hörde du prata med Adam där i eran podd om att sen Kadri kom in, då ser ju statsen bättre ut. De saknar ju Rantanen på den sidan, men då kan Kadri bli ett hot på den sidan. Och då blir även powerplay, som fortfarande är lite sparkapital, vassare. Men det här är ju lag att slå. Men jag träffade Oskar Klebom, som är lite med på hockeygymnasiet i Färjestad, och vi pratade om Jonas Brodin. Alltså, har de chansen utan Brodin? Alltså Brodin är ju helt avgörande. Tyvärr under kroppsskada nu. Kommer kanske tillbaka i slutspel om de går långt. Men utan Brodin, då saknar de sin bästa defensiva back. Och då blir det svårt att stå emot Colorado. Och det är ju det som har hänt. Plus att de nu har börjat dribbla lite på målvaktssidan också, Jonta.
Ja, exakt. Och vi ska också nämna på de skador att Joel Eriksson Ek också har skadat deras bästa defensiva sensor. Ja. Det är tufft. Men om vi tar målvaktssidan här och då släpper in dig, Peter, först. För att sen tror jag att Erik har något att säga om det också.
Nej, jag vill höra vad du... För det är intressant.
Vi ska börja med dig för att... Filip Gustafsson får göra sin första match här i slutspelet. Jesper Ballstedt var väldigt bra i första rundan. Tyngre första match i den här serien. Filip kommer in, släpper 4 mål på 22 skott, 2 första. Tredje var väl kanske in någon han ska ta. Inte en jättestark match. Hur ser du på beslutet att starta Filip här och hur tror du fortsättningen blir?
Jag tror att Ballstedt, det är hans kasse att liksom förlora helt i den här slutspelet. Mentalt break kanske behövdes för Wallstedt efter 8 insläppta där i första matchen. Och liksom bara för att resetta lite, komma tillbaka. Samtidigt som man håller Gustafsson varm om det skulle liksom krävas. Men det känns som att Wallstedt är den givna ettan. Och jag tror att det jag känner av honom är att han är väldigt duktig på att gå tillbaka ett steg. Och nollställa och sen komma tillbaka starka. Så att han läste då match 3 tror jag. Och kommer säkert vara en nyckelfaktor till att Minnesota kan hålla den här serien jämn ett par matcher till.
Ja, för de kommer behöva en målvakt i stor form för att ha en chans här nu när de har 0-2 läge med Minnesota. Och då är frågan om det blir Wallstedt.
Ja, klokt resonemang. Alltså, du resonerar ungefär som en målvaktstränare som jag är. Att Wallstedt fick ju spaden av Heinz och tog den. Alltså var ju suverän när de slog ut Dallas. Och sen möter de då Colorado som kommer med de tuffaste testerna målvakt kan utsättas för. Och då såg man, det var inte riktigt skärpan där. Och det som var smart tycker jag av dem, bytte ut honom, eller in med Gustafsson, om han hade haft stäm och det studsade rätt direkt, vilket det inte gjorde, då hade man kunnat spela honom igen om de hade vunnit. Men nu är det naturligt, som du säger, gå tillbaka till Wallstedt, the wall of St. Paul. Han har fått tanka om mentalt och fysiskt och är redo att börja visa upp det spel han visade i första rundan. Och sen ska jag säga också, när man jobbar på insidan, då vet man ju alla parametrar och faktorer. Finns det sjukdom? Finns det någon skada som hämmar? Men förutsatt att Wallstedt är frisk och kry i kroppen, då är det ju no-brainer att han ska tillbaka från start i nästa match.
Jag fick en fråga i huvudet när jag såg den här matchen, Erik, som jag tänkte ställa till dig nu. Mm. Och det var en skottäckning från Ross Colton med handen som vi ska ta och titta på. Och när jag såg den här då, så var min fråga om det var värt det. Och vi ser då situationen här. Det är Jeff Peters som har ett väldigt hårt slagskott. Jag tror att det här var typ 150 blås. Och vi får se reprisen här. Handflatan.
Det är ju... Man älskar ju offerviljan. Han är ju beredd att offra kroppen och allting. Och i lugn och ro när man pratar med spelarna så säger man, vänd inte upp handflatan, för risken för fraktur är ju enorm i det där läget. Utan håll den liksom åt andra hållet så att du har skydd av handskarna, ofta lite extra skydd. Så du kan ta den där. Men det är ju lätt att säga när man sitter och resonerar innan. Och det tänker ju han också. Men det är instinkt bara. Och jag brukar säga att det bor en liten målvakt i oss alla. Vi vet att Victor Hedman och William Nylander, Peter Forsberg och många fler stod i mål mycket på gatan och har den inställningen. Det syns ju på Colton att han gör ju en bra plockräddning. Men med risk för att han har fraktur och inte kan spela nästa match kanske. Så det är lite risk-reward. Men grundinställningen liksom, är ju vad i vägen för pucken. Och om man har sinnesnärvaron och sätta handen så istället liksom, och vara tajt och målvakten kan titta på kort sida och rädda, då är det bästa samarbetet. Mm. Men ibland blir det ju, minst i Landeskorna han gjorde det är som en Pekka Limmark-parad när Kutcherov sköt av han skenan i slutet på finalen 2022. Mm. Men det är ju en jättebra fråga, och helst vill man ju inte att man riskerar så mycket att man är borta några matcher. Mm. Alltså typ Börje Salming kastar sig med ansikte för det.
Men den här offerviljan, vi såg ju Granlund bland annat i Anaheim, veteranen där som slängde sig här i natt också och verkligen offrade sig för att försvara den här segern mot Vegas. Peter, när du ser sådana bilder som till exempel Granlund här, då, vad känner du då?
Vi såg Dahlin också i natt täcka ett skott med insida knät. Just att det är lagkaptenen som gör det, som är Granlund och Dahlin. Alltså, det skickar ju sådana signaler till resten av gänget att alltså, vi är här tillsammans och gör det här. Vi måste
Gav du Granlund set nu?
Vad sa du?
Gav du Granlund set nu? Godas jag avsatt.
Nej, men han är väl när Godas
inte... Kapten utan set.
Ja, men han inte är Godas med. Men det är härliga bilder. Och det är härliga bilder att se i ett slutspel för de lagkamraterna också. De yngre då, som i dagsfall, att det här är vad som krävs. Granlund har varit med länge, han vet. Liksom, så att...
Det är exakt det där det handlar om. Det är nästa byte, nästa batalj. Och i slutet när man ska försvara en ledning, då är det ju nästan prison rules. Det är fängelseregler och, i området framför mål. Och då tänker man ju att jag ska inte kanske gå ner på ett knä eller göra det eller det. Nu är det bara att offra kroppen och göra allt för att hålla pucktrissan utanför. Så det är exakt det här som gör att man får chansen att vinna. Och känslan efteråt när Granlund sitter med ispåsar och även Colton. Det är en underbar känsla. Vi har gjort det här tillsammans som bygger starkare och starkare band som kanske leder hela vägen till Stanley Cup.
Om vi då tar en liten överblick på slutspelsträdet så har vi också en serie som vi inte har hunnit nämna än. Och det är ju Carolina som då 2-0 i matcher mot Philadelphia. Blev sadden i senaste matchen, men Hurricanes tar den också. Om jag säger... De sveper här, det blir 400 Hurricanes. Säger du emot dem, Peter?
Nej, de känns otroligt stabila just nu. Målvaktsspelet har varit klockren från veteranen Andersen. Och sen har ju den bredden som man kan ha saknat inom tidigare slutspelet kommit fram. Jag menar, Taylor Hall har ju... Vem hade det på bingo-brickan att han skulle gå in och leverera poäng. Långa Stankoven har varit suverän och sen, ja, men det finns fortfarande lite sparkapital i Elos och i Seth Jarvis och i Sebastian Aho, så att klickar allt här så blir det 4-0 match.
De andra då? Vilka går vidare?
Jag har ju Montreal i mitt träd, så jag får ju tro att de vänder mot Buffalo, sen tror jag Colorado och Anaheim känns så starka nu, den här hungriga entusiasmen och hela den biten, så jag tror de kan rå på Vegas faktiskt.
Spännande. En grej som vi ska prata om nu här, Erik, i och med att Tampa åkte ut mot just Montreal, så släppte ju klubben ett uttalande från Victor Hedman som berättade om att han har behövt det här breaket för att ta hand om sin mentala hälsa. Och vad kände du när du läste det?
Jag känner... Alltså, Victor Hedman blir ju så otroligt viktig för att fortsätta bryta det här stigmat runt, men allt det här som tidigare var att du är stark och tuff och inte våga visa dig sårbar och be om hjälp. Och det håller ju på att förändras jättemycket, men det kommer ju av att killar som Victor Hedman vågar berätta, det här har jag gått igenom. Och då visar han omsorg och omtanke mot sig själv. Han visar omsorg och omtanke mot nästa generation hockeyspelare som också förstår att det är ingen dans på rosor alltid. Även de största och starkaste och bästa har ibland saker som händer inombords som gör ont, som är jobbigt, som man behöver hjälp med. Och jag tyckte jag blev rörd när han berättade det här och stod där. En av världens bästa backar genom tiderna, svenskar, har vunnit alla priser. Men ett av de största priserna att vinna för honom är att säga: jag mår inte bra, jag behöver hjälp. Han sträcker ut en hand och som han säger själv, då finns det hjälp att få. Och då får han sakta men säkert börja få den hjälp han behöver och ökar medvetenheten om sig själv, vad han behöver för att må bra som människa, som partner, som pappa och också som förebild för nästa generation spelare. Och det finns många som har gått den. Vi har Jonathan Hedström och några till i Sverige. Jag skrev en bok och pratade om det här. Saker som inte syns på ytan. Och vi har ju många exempel där borta i NHL som har visat vägen. Att Robin Lehner var en jätteviktig som bröt isen. Och nu kommer också Victor Hedman som då blir en förebild. Och han har ju också kopplat till en organisation som heter No Solo som pratar om det här. Linus Ullmark har vi ett exempel. De hörde jag, både Victor och Linus, så att de har haft mycket dialog och pratat med varandra. Så dels att man får professionell hjälp när man ber om hjälp och säger att jag behöver hjälp. Och sen att man har vänner runt sig som man kan prata och bolla med. Och visa att att mod på isen, det är att täcka skott och vara tuff och liksom bita ihop. Men utanför isen är det mod och ibland visa sig sårbar, visa omtanke med sig själv och sin omgivning och visa medkänsla. Det är mod. Så det samexisterar de här två. Och vi kan inte prata nog om hur viktigt det är att de har de här förebilderna som visar vägen på det sätt som Viktor Hedman gör. Och bara alla lyckönskningar och alltså fortsätt ta hand om dig själv, och sen kommer det spela över och komma tillbaka, och sen kan han spela hockey igen förhoppningsvis och göra det han älskar, liksom Linus Ullmark gjorde. Så du har gjort en fin intervju med Linus Ullmark, väldigt fint att se Viktor Hedman som förebilder, och unga tjejer och killar, det finns hjälp att få, be om hjälp och då finns det hjälp, och så börjar man må bättre och så kan man hålla på med världens roligaste sport.
Vad tänkte du, Peter, när du läste och så där?
Jag kan egentligen copy-pasta Erik, vad Erik säger. Men nej, jag håller med. Alltså, just att göra det här, men i ett hockeylag också, att våga sticka ut bland 25 andra individer och säga, nej, men jag måste ta ett kliv tillbaka. Också göra det i ett läge på säsongen där det är viktiga matcher. Man räknar med att en lagkapten ska vara där och ha bästa laget för att kunna gå långt i ett slutspel. Att ändå ha den storheten att okej, men jag kommer inte vara bra mot er om jag inte mår bra själv. Att våga göra det säger jättemycket om Viktor Hedman, och det är väldigt stort av honom att göra det. Det är samma om att spela skada till exempel, och hur mycket hjälper det egentligen sina lagkamrater. Det här blir ju på ett större perspektiv givetvis. Men när han går ut och berättar också nu i efterhand hur det är och hur han mår, så respekten växer ju för Viktor Hedman.
Och vi pratade lite innan, och Jonte, du sa en bra grej om det här att tidigare, det här psykisk ohälsa och så och mentala utmaningar har ju funnits i alla tider, men tidigare var det kanske att man självmedicinerade, man drack 10-12 öl efter en match eller för att försöka bedöva sig, tog smärtstillande och så. Och det kan funka en kort stund, men det blir ju en spiral ner i mörkret ofta, och vissa hamnar i stora missbruksproblem efter karriären. Jag var en sån som använde till exempel alkohol som självmedicinering, och det slutade till slut att jag fick gå på AA-möten och liksom ta mig bort från alkoholen, för att det hade blivit en krycka att försöka hantera någonting. Och för Viktors fall är det ju att alla förstår att det här är ju inget nytt. Det nya är ju att så många fler vågar prata om det. Att det är bakom fasaden, bakom den här tuffa rustningen, så är det en människa med känslor och med utmaningar och ibland med ångest som man behöver hjälp för. Och det finns hjälp att få, så våga be om hjälp.
Ja, framförallt att det kanske finns bättre verktyg för att hantera det. För att som du säger förut, självmedicinera med alkohol, det funkar i stunden, och så kommer ofta smällen efter karriären och blir ännu grövre.
10 gånger, 100 gånger värre, precis.
Du ska få en hockeyfråga om Tampa, Peter, innan vi lämnar det här området.
Ja.
För jag kan bara skriva under på det ni säger, fint sammanfattat. Om jag säger Tampa nu, som ju var den stora favoriten i öster, och många är på den här versionen har ju tippat dem som finallaget här, åker i första rundan, vad kan de göra och så vidare och så vidare. Om jag säger att nu är det faktiskt läge att fundera på att sparka John Cooper.
Nej, det tycker inte jag. Just den här säsongen också, Tampa kanske inför, vad står egentligen Tampa? Sen presterar de en hockey som är bland de bättre i hela Eastern och hela Atlantic Division. Det är ju ett åldrande lag. Jag tycker Cooper gör det. Han får liksom hela tiden nya utmaningar att stå inför som coach. Det är spelare som försvinner, med en kärna som fortfarande finns där. Något år till, men när väl Hedman och Kucherov och company säger tack och hej, då tror jag det är läge för Cooper också göra det. Men så länge han har kvar sina kärnspelare, han är så pass stark ledare, så att jag... Tampa är... Han är Tampa, och han... Nej, jag tycker inte han ska sparkas än. Han ska ge honom ett år till. Med tanke också på hur Eastern ser ut, att det är så pass jämnt och så vidare. Så, det är bara små marginaler för Tampa, tycker jag. Så att jag behåller honom.
Ja, okej.
Okay. Får jag ta en annan hållning då? Snabbt bara.
Jaha, spännande.
För att John Cooper, det är ju en av... Absolut en av världens bästa tränare. Vunnit 2 år i rad med 2021 med Tampa. Och vann ju... Också med Kanada har han vunnit. Men nu har han gått på pumpen. Han har pratat att hockeygudarna börjar vara emot honom. Både i finalen där när de stötte på Hellebuck med Kanada i OS-finalen mot USA. Och så nu när de stötte på Dobesch. Som stötterna var inte med. Men jag ser ett scenario. Jag vet att du har varit inne på det också, Jonte. Att det är dags nu för Cooper att lämna Tampa. Blicka mot Edmonton. Ta ta med dig Craig Billington från St. Louis, tradea till det Billington. Målvaktsproblemet, de gillar varann. Cooper gav Billington chansen i Four Nations, det blev en succé. Gav Billington chansen nästan vinna OS-guldet. Och det vore ju en häftig match, alltså. En hungrig Cooper igen. Mm. Det har blivit lite, han har vunnit allt redan med Tampa. De har hört snacken av advokaten om och om igen. Nu kommer han i Edmonton och kanske gör så att McDavid och Draisaitl får vinna Stanley Cup plus Ekholm. Så, vad säger du om den lösningen?
Ja, jag tror att det är för Coopers. Jag tänker på Paul Maurice när han var i Winnipeg så många år och liksom lämnade absolut. Och fick en ny start. Så även för Coopers skull tror jag kan finnas någonting där. Peter, du ska få upp tavlan du har fått här. Måste också säga, Erik, fantastiskt här att du nämnde Craig Billington, den gamla 90-talshjälten.
Nej.
Jag tror alla förstod att det var Jordan Billington du menade.
Ja, Billington.
Men det var länge sedan man hörde talas om honom.
Billington var en av mina favoriter. Ja, det är inte många som känner till honom. Sa jag Billington?
Du sa det. Du får berätta om det en gång. Du ska bli insläppt här, men först ska förklara vad Peter ska göra här så att du får lite arbetsro.
Ja.
Och det är väldigt tydligt här. Du har ett antal namn här på spelare som vi kommer att gå igenom sen tydligare. Du ska säga ja och nej om du tar ut dem i den första truppen i hockey-VM. Om du är Sam Hallam.
Mm.
Då får du också väga in här att du kan hålla några platser öppet och sånt där för en NHL-förstärkning. Men är det tydligt vad du ska göra?
Det är mycket tydligt.
Det är mycket tydligt. Mycket tydligt. Bra.
Det här är spännande.
Så medan Peter roar sig med det. Det är 10 namn totalt han har där som vi ska gå igenom sen. Så ska Erik då få säga Lucas Raymond, Mattias Ekholm, hockey-VM, reaktion.
Alltså om jag var laddad innan av de här ungtupparna, Björk och Stenberg och Frondell och hela gänget här, en stam som visar den här spelglädjen och entusiasmen. Att de här veteranerna, som i Ekholms fall, han är ju, det är väl hans sjätte VM nu, han har vunnit ett VM-guld redan 2018. Senaste gången, Tre Kronor, jag hittade den här lilla klubban som jag tog med mig. Autograferna börjar nästan försvinna, så det är dags för final och guld igen. Men att Ekholm som blev bratad i OS kommer och är hungrig, älskar det. Och ger tillbaka också till svensk hockey. Alltså allt som har fostrat och blir, vi pratar om Victor Hedman är förebild på ett plan nu, att han vågar vara sårbar. Och att Raymond och att Ekholm och Oliver Ekman Larsson kommer och på ett sätt också dels älskar att vara med sina polare och försöka vinna med Tre Kronor, men också att de ger tillbaka till svensk hockey som har gett dem chansen att leva sin dröm. Så jag tycker det är helt underbart och jag hoppas att det kan trilla in några namn till.
Ja, och Lucas Raymond blir såklart jättespännande när vi har ett kollektiv, kommer alltid vara starkt för ett svenskt landslag i VM, men då får den här matchvinnarspetsen.
Ja. Nu har du spetsen som Raymond, vi såg honom i OS. Förutom den där utvisningen odisciplinerade som han störde sig på, så var han ju lysande i långa stunder. Och nu är Peter klar.
Ja, då går jag till honom och sen citerar Lindy Ruffin att ta hellre spelare som är övertaggade än undertaggade. Japp, då
jag vänder om tavlan. Ja, så får
okej,
vi
här har vi tavlan och då har vi namnen här.
Ja.
Och vi har plockat spelare som då jobbar utanför världens bästa hockeyliga. För
exakt.
Projektionen är ju, vi hade Josef Omedén med i det här programmet.
Ja.
Vi sa väl en 10-15 nära spelare, men vi sa direkt. Ja. Så att det kommer ju att komma spelare från Europa också. Och det är 10 namn du har. Och om vi börjar på nej-sidan.
Ja, men
så berätta vilka tre vi har här.
Ja, Jonathan Dahlén, Timo och Jonathan Pudas från Skellefteå och då Sasha Bromidien från Winnipeg Jets organisation. Dahlén och Pudas är inte med just nu i Bay Hockey Game som börjar i Ängelholm i morgon. Och jag tänker väl att är de inte där så är det, ska man kanske inte hålla någon plats öppen heller för dem till VM som ju drar igång här.
Det känns som det är svårt för liksom offensiv specialister, om jag kan kalla dem för det, Dahlén och Pudas, att komma med.
Exakt.
När man inte är NHL-spelare.
Ja, och att man då inte är med nu heller. Så de var ganska... de är superduktiga, jag vet, men de är inte...
En liten passus där också. Oskar Lindberg, som kanske hade varit självskriva, han var ju tvungen att tacka nej på grund av axelskada. Som han berättade i en intervju. Och man vet ju inte heller med Pudas och Dahlén om de är helt friska. Pudas hade ju skadeproblem med slutspel och kom in sent där för Skellefteå när de vann guld. Så ja, det är bra.
Och Sasha Bomedien är väl en outsider. Han är ju med här nu och
accepterar. Men han har... Han behöver lite mer tid där borta, tror jag, för att växa in i det ordentligt. Imponerade stort under JVM, tycker jag. Men han får inte riktigt... Ja, jag tycker han faller på. Det kommer in i Mattias Ekholm också. Svårt att argumentera för att ha kvar honom då.
Och sen har vi, om vi delar upp här, så har vi de här 4 ungtupparna framåt. Då tänker jag på Viggo Björk, Anton Frondell, Ivar Stenberg och Jack Berglund. Och du har slängt in Björk, Frondell, Stenberg på ja-listan. Men Berglund hamnar i någon sorts ingenmansland där. Ja. Du får bara förklara den då.
Ja, men Det beror på lite vad som kommer från, vilka spelartyper som kommer loss från NHL de närmaste dagarna här, tänker jag. Om man ska ha med ytterligare en ung spelare. Jag tror Tre Kronor just nu, med hypen kring JVM, U18-VM-guldet, OS, mycket yngre som kommer. Lev på den, rid på den vågen och få med så många som möjligt. Det är därför också med Love Hernesson som en trea i VM. Så att lära, det är alltid bra att så att lära, i alla fall en turnering som ung, tänker jag. Men just de här, alltså, de kommer kunna göra skillnad i VM också, i många matcher där. Gruppspelet är långt. Man behöver någon som kliver fram i de här mot de lite sämre nationerna. Varför kan inte de gå in och skina i de matcherna och låta de äldre komma ju längre turneringen går? Så resonerar jag där. Och sen när vi kommer till Erik Brännström och Jakob Silverberg. Silverberg tycker jag har varit otroligt bra i SHL i två säsonger. En ledargestalt att ta rygg på. Yeah. För de här. Silverberg är med nu också i Bayer. Jag pratade lite med Jack Berglund här för någon dag sedan och Love Hernesson också. De säger att de här spelarna som har varit i NHL och SHL nu, hur mycket de betyder just nu. Så att få med honom som en liten pappafigur hela vägen, jätteviktigt. Sen Erik Brännström, det han har gjort i Schweiz den här säsongen, har ju varit jättebra. Och det är ju en rolig spelare att titta på med skridskoåkning, teknik, blick. Han har ju hela paketet, förutom kanske det fysiska. Men i det här Tre Kronor nu som byggs med lite rappt och lite hungrigt och ungt, så kommer han passa in jättebra. Så att... så säger jag, och Jack Berglund, han får vara med så länge det går, och är den plats öppen så ska han med också på grund av.
Och Love Hernesson är då, gissar jag, tredje målvakt i att lära.
Ja, men det skulle jag vilja säga, ja, absolut.
Härligt. Hade Oskar Lindberg varit med om han var frisk?
Ja.
Ja, ingen snack om saken. Peter, vad väntar härnäst för dig?
Det är Beijer Hockey Games helgen, Ängelholm, hemstaden, så jag ska försöka cykla bort till Catena Arena och se lite träning och matcher och träffa lite folk, och sen fortsätter NHL-spelet fram till Stanley Cup-finalen. Så att,
men då umgås ni i Catena Arena då?
Ja, jag ska faktiskt ner dit också, ja, imorgon. Så därför kan jag kosta på mig att säga tack och hej till Peter, för vi ska ses mer här i helgen. Och sen ska vi ta en liten blick mot andra sidan Atlanten, där ju Mats Sundin har fått ett nytt jobb som seniorrådgivare i Toronto. Det blev klart här i veckan. John Chaika, ny GM för Maple Leafs.
Truly feels like a homecoming, both in terms of the Toronto Maple Leafs, but also the city of Toronto, so... That feels great.
If I could try to summarize in one word, it would be special. Obviously, growing up down the road in Jordan Station, Ontario, my earliest memories of hockey are going to Maple Leaf Gardens with my dad. And to be able to be a steward of such an incredible brand that means so much to so many people, it was a once-in-a-lifetime opportunity. I don't want to romanticize it too much. I know it's a lot of hard work, and the expectations are going to be the highest as they should be. And I need to build something lasting that can deliver.
Toronto has been successful over the years, but also there's things that hasn't gone right, and I've experienced that. So all the experience from actually living in Toronto, being a Toronto Maple Leafs player, I think I can help the organization with.
Every season's sacred. Every season's an opportunity to win. My vision for building the team is to have a team that can win in a lot of different ways. Every Stanley Cup team is going to have, very few holes. If you're going to win at the highest level, you have to have it all. But I want to be very clear on one thing. I think we have some of the best players in the world that wear this jersey right now, and they have a lot of pride. And it's my job to put in place the structure to support them and to give them the chance to, reach their ultimate goal for the Toronto Maple Leafs. There's a lot of parts that I'm excited about, but the opportunity to work with Mats might be the most exciting. I think it's all about the power of the room, and Mats is going to be a big part of that. And then obviously, coming back to Toronto, I know what it means to him. I know he doesn't have to do this. It's not a job. It's a mission for him, and he's coming back to get the job done.
Toronto Maple Leaf fans, I am very proud, humbled, and have a lot of respect of being back working for the Toronto Maple Leafs. It's the greatest hockey fan base in the world. That comes with big responsibility, and we're gonna do everything we can to help the Toronto Maple Leafs win and make you guys proud.
Mats Sundin är alltså tillbaka i NHL i en riktig topposition som seniorrådgivare för Toronto Maple Leafs, och de får ju en jackpot när de vinner draftlotteriet här direkt. Spännande för Sundin och resten av staben. Och när det då ska pratas draftlotteri så känns det ju väldigt bra att välkomna Christer Rockström tillbaka med 4 decennier på CV:t som NHL-scout.
Tack. Tackar.
Jackpot det också.
Ja, verkligen. Ska vi börja den änden, du som har varit i olika NHL-klubbar. Hur tror du snacket gick på kontoret när de vann det draftlotteriet i Toronto?
Ja, de hade ju, var de femte eller sjätte lag som statistiskt sett hade chans, och de drar ju en vinstlott, absolut. Men så länge du har ett lott i lotteriet så har du ju en chans. Alla sitter ju där och hoppas naturligtvis. Och sen blir det åt andra hållet i Vancouver som för min del tycker jag egentligen förtjänar med den säsongen de har haft att återuppbygga med att välja etta i draften och ta den bästa spelaren som de tycker då. Men det blev det så här, nu har de lotteriet och då blev det så här, bara gratta Toronto.
Precis, det kan ju säga att Vancouver fick ju då tredje valet, och det här systemet de har med draftlotteri, det är ju för att motverka allt för uppenbar tanken. Vi har ju haft några exempel när det inte var lotteri, jag tänker till exempel Mario Lemieux-draften, om vi går så långt tillbaka till 1984 när Pittsburgh bara försökte förlora, för då visste man att är vi sist när säsongen slutar,
då får vi först pick.
Vad tycker du som har jobbat i ligan så många år, vad tycker du om lotterisystemet som det ser ut nu?
I princip, jag förstår ju det här, men i princip så tycker jag att det ska tilldelas det sämsta laget om man nu har det här att draften förfördelar så att ligan hela tiden blir intressant, att man kan, och även fanbasen i Vancouver då ska se en framtid, att man i det här fallet att man bygger med nya spelare och nya draftpicks, och då har man en rebuilding process. Att i grund och botten tycker jag att det är de som kommer sist ska få välja först, det tycker jag, men sen blir det de här, ingen regel som inte har ett undantag.
Men om vi har ju siffran framför oss här nu, om vi ser Vancouver här då, de hade alltså 25%, nu är det lite decimaler också, men vi avrundar Calgary upp mot 14, New York Rangers upp mot 12% och Chicago upp mot 10. Det är alltså de lagen med bästa odds att vinna det här. Hur hade du velat skeka de här siffrorna då, om vi säger Vancouvers fall? Hur stor chans hade du velat ge dem att vinna?
Jag skulle vilja ge det till som det var en gång i tiden när jag började. Fanns ju inte det där lotteriet då. Och jag håller med dig. Man vill ju, finns det en Lemieux eller en Crosby, så kanske en superstjärna som alla vet är en Cerberini. Då kanske man vill ju ledigen att man ska komma sist i ligan eller, och då får det här första valet som man tilldelas. Men det är inte så himla lätt heller. Du ska gå ner då. Du ska gå ner till Thomas Holmström då.
Så de vägrar ju.
Du ska ju förlora nu här. Och tränaren, coachen som är där, är ju under the gun naturligtvis. Han vill ju vinna. Han har ju sin statistik. Så att det är inte så himla lätt att säga till en hel organisation att tjåka ur de sista 7 matcherna. Men det har ju hänt. Och det finns ju lite speciella situationer. Då vill man ju undvika. Men i grund och botten vill jag att sämst får välja först. Mm. Det är min tanke.
Men om vi tar en titt på hur det blev här då i slutändan draftordning, så är alltså Toronto 1, San Jose 2, Vancouver 3, Chicago 4, Rangers 5, och därefter kommer då på plats 6 i 10 Calgary, Seattle, Winnipeg, Florida och Nashville. Vilket av de här lagen och deras plats i draftordning kittlade dig mest, Erik?
Alltså jag... För det första, det var härligt att se Mats Sundins leende när han upptäckte att de vann draftlotten. Det var klassisk Sundin-leende där, och han förstår ju också att det behöver ju hända någonting i deras organisation. De missade slutspelet och de tappade Marner i fjol då, och de behöver ju att få in då, beroende på vem de väljer, men det lutar väl åt Gavin McKenna, att de väljer honom, kanadensan då, före Stenberg. Men samtidigt så lockar det mig, se att Stenberg går tvåa då, Toronto tar McKenna, att få se Stenberg och Celebrini. Vilken magisk duo det kan bli i Sharks. Så det var mycket. Sen led jag lite såklart med Vancouver också då, som ju har svensk kopplingar ända långt tillbaka. Att de föll, och, alltså att de hade otur. Men det är ändå kittlande. Toronto, senast de var etta, då valde de Matthews. Det är 10 år sedan. Tiden går fort.
Ja, det blir bara tredje gången. De har ju valt Wendell Clark att en gång i världen också. Både han och Matthews blev fullträffar, får vi säga, för Maple Leafs. Så vi får se om det blir en till sån. Men om vi tänker så då, Christer. Hur ser arbetet ut nu från draftlotteriet? Du vet att du får ett toppval. Hur ser arbetet ut nu fram till draften när du väljer? Om vi säger, vi tar Vancouver här som har tredje valet. Ofta kanske det är konsensus att vi vet vem som går etta. Det brukar ofta vara så, men du har ett väldigt högt och väldigt viktigt draftval som är tredje val. Hur går dialogerna internt och vilka är med på dem och får ha input där?
Ja, i första hand så är det ju scouterna naturligtvis. Jag brukar säga att scouterna har input i en organisation, en NHL-organisation i en dag varje år. Sen lever man ett perifert liv på utsidan, och det är på draftdag. Så det är ju framförallt är det chefscouterna tillsammans med Gerard Mernersen som kommer gå igenom den här processen. Men det är klart, Vancouver har ju vetat att de kommer att välja tidigt ganska länge, så de har ju fokuserat på de här toppspelarna naturligtvis. Medans andra lag som Colorado, de tittar väl inte på samma typ av spelare. De vet ju att de inte kommer välja där om man inte tradar upp. Men det går ju inte att trada upp så sent ifrån där de är. Så det är olika fokus på olika klubbar när man vet ungefär var man landar. Och många lägger sig någonstans i mitten ungefär. Liksom. Så får man ju se vart det blir då. Så det gäller ju i Montreals fall, nu jobbar inte jag där längre, men då lägger man sig i mitten och så har man, vi kommer nog inte ta etta och inte sist, och då blir det lite, får man simma lite runt där och välja vad man ska, då det gäller att vara bred.
Mm. Och helt plötsligt kan det dyka upp någon haj där ute och simmar, alltså någon som man trodde skulle väljas tidigare som följer draften.
Ja, eller så går du till draften med två första runder, så tradar man dem för en spelare, så sitter man där, man har jobbat ett helt år, och då blir laget bättre omedelbart, men du har inga draftpicks. Det hände ju oss i Montreal för inte så länge sedan.
Ja, Noah Dobson där som kom in.
Precis.
Och blev en bra spelare för?
Blev en bra spelare, så det är okej. Okay. Och vi har ju fått draft, eller vi fick ju drafta många unga, intressanta spelare, så att ett quick grej i komplement till de här unga spelarna som kommer. De har ju släppt upp många unga spelare också, precis som Buffalo. Intressanta lag med unga. De är byggda på samma sätt genom draften.
Mm. Men det är intressant för mig vilka val det är mest diskussion om jag förklarar min tanke, att de här toppvalen är så himla viktiga. Får du välja högt, alltså topp 10 i draften eller topp 5 till och med, då är det ju en extremt viktig tillfälle för klubben. Samtidigt så brukar det ofta finnas hyfsat konsensus. Det kanske rör sig om 2-3 killar max per position som är aktuella. Men sen kommer du ner i andra, tredje, fjärde rundan, och då är det ju hundratals spelare som är hyfsat jämförbara i talang. Vars i rollen som scout har man mest diskussioner? Vars blir det mest liksom interna diskussioner om vilken väg man ska gå? Högt eller lågt i draften?
Det blir ju mest diskussioner på de högsta picksen naturligtvis. Och jag har ju bara varit med och välja first overall en gång. Det var ju 22 draften av Slavkovski, och då var ju då är till och med nästan ägarna nere och lyssnar och tittar och intresserar, för det blir sånt fokus, det blir ju massmedialt, det blir intresse, det blir en hype kring den picken. Sen faller ju intresset när man går neråt naturligtvis, men arbetet för scouten är ju att vi försöker vara lika noggranna i undersökningsarbetet på en senare pick som en tidig pick. Men det är klart, du får ju inte, du kan ju misslyckas med en femte runda, en sjätte runda. Det är inte hela världen, men du får ju inte misslyckas om du tar först overall. Då måste du pricka rätt. Men varför ska man slarva med någon pick? Alla picks är ju värdefulla. Du kan ju göra förändringar även i vissa stjärnor. Jag har ju väl sent i draften, då blir ju ändå påverkar en hel organisation.
Mm. Ja, vi har ju många, vi har pratat förr om Henke Lundqvist och Zetterberg och Hörnqvist och sådana här namn som jag är lite nyfiken generellt att hur ofta ni som är som Europascouter, ni skriver hundratals rapporter, ser så mycket matcher, man stöter ju på er på ishallar lite överallt och ni är ute och tittar på de här oslipade diamanterna, men hur ofta blir det att ni måste liksom argumentera gentemot de här chefscouterna där borta för spelare ni brinner för?
Ibland får man argumentera mer och ibland så har man ju dem med sig. Men det går ju olika lager kan man säga, det är skikt när man hittar eller bygger en hockeylista eller lista då. Så det börjar med area scouterna som jobbar i sin region, en Sverigescout, en Finlandscout, en Quebec eller i Western League eller vad det nu kan vara. Och då ska de, fram till jul ska de försöka se alla lag i sin region och sortera ut var spelarna finns. Det kan vara, nu måste du åka till Färjestad för de har tre bra spelare, men du behöver inte åka till Luleå för de har ingen, eller tvärtom. Mm. Och det håller man på med, identifieringsarbetet pågår fram till jul ungefär. Sen har man ett möte som kallas mid-season meetings. Där har ju alla klubbar ungefär inom 2 veckors period ungefär. Och i januari någon gång. Efter det så går man ju ut och tittar på de här spelarna som har identifierats, så går man ju lite mer in på sak på de individerna.
Intressant. Bara koppla, Roger Ragge Johansson som jobbar på hockeygymnasiet i Färjestad brukar säga till de här unga killarna när de kommer in där, det finns alltid någon som ser dig. Så det du gör, insatsen du gör idag på den här träningen eller matchen, det är det du kommer få tillbaka, och det kommer alltid vara någon som ser dig. Alltså ni är ju så extremt duktiga på att nästan ta reda på allting om spelaren. Ju mer de intressanta de blir, så vill ni ju som förstår dem, vad som driver dem och vad de har för vanor. Och alltså, ni försöker ju lära känna dem så mycket som möjligt i er bedömning. Är det korrekt uppfattat?
Det han säger där, Ragge, är ju ett så jäkla bra tips till alla unga spelare. Du vet inte vem som sitter och tittar på en träning, på en uppvärmning. Det gäller ju hur du agerar.
Inlevelse,
engagemang, att du tar saker och ting på ett seriöst sätt. Att du inte står och ser oinspirerad ut, utan du liksom... Det är jättebra. Du vet ju inte när någon har ögonen på dig. Jag tittar ju jättemycket på träningar och uppvärmningar och försöker lägga ett pussel. Ibland får man inga svar och ibland får man ett litet svar här och där. Lägger man ihop det. Det är klart, matchen är ju viktigast. Mm. Men du får inte alla svar i alla matcher, utan du får försöka pussla och hitta pusselbitar någon annanstans. Jättebra tips.
Men hur mycket jobbade du? Jag menar... Ju mer avancerad tekniken blir, jag tänker både tillgång till video men också att statistiken utvecklas och blir bättre och datamängden säger mer än vad den gjorde förut. Hur mycket kollar du på personlighet? För där har vi fortfarande inte jättebra mätverktyg, om man säger så, för att bedöma en karaktär. Det kommer ju ofta ner till den mänskliga faktorn. Hur mycket jobbade du med det?
Jag jobbar mycket med det och försöker lägga bilden av personer, vad de har för karaktärsdrag, för det är också svårt att ändra. Utan det måste man ju gärna veta då. Och där tror jag att klubbarna skiljer sig ganska mycket. En klubb har det här kriteriet för vad karaktär är. Och andra har kanske andra karaktärsdrag som de tittar på. Men jag tror många tittar på de här små detaljerna. Hur man täcker skott, hur man åker till båset i slutet av ett byte. Mm. Sådana här saker som kan igen ge ett svar. Men man går ju mer in på karaktär och personlighet efter man har kartlagt talangen. Så först gäller det att vara en duktig hockeyspelare, men du kommer ju inte undan en karaktärsgranskning. Det kommer ju in i ett senare skede, kan man väl säga då. Men man börjar ju fråga och titta och lyssna och sådär. Det gäller ju att ha stora öron.
Mm. Men vilka pratar du med för att lägga det karaktär?
Man pratar med trädare, man kan prata med folk runt omkring.
Matrisar,
jättebra. Mm. Någon gång jag pratar med någon som kör ismaskinen till exempel, kan berätta att den här killen är här. Han ser jag här på hallen extra. Alltså, det är information. Det betyder ju inte att man hissar upp den spelaren jättehögt på listan, men det är små detaljer. Mm. Så att man bygger en bok om en spelare, olika kapitel, och en liten del i ett kapitel kan man ju hämta i stort sett var som helst.
Du får ju också en intervju med spelarna under säsongen. Vilken typ av frågor ställer man när du pratar med spelaren själv?
Ja, de ska ju berätta om sig själva, och jag tror att det är rätt mycket detsamma frågor som scouter säger. Beskriv dig själv som spelare, person, och hur agerar du i motgång, och vilka egenskaper tycker du besitter själv, vad har du för svagheter, vad är det för... Och så får man ju se om spelaren har någon verklighetsförankring då, om man tycker... Vid den tidpunkten så vet man ju ganska bra vad man har för uppfattning om spelaren. Och då ser man ju om han tycker då att han är bra på något som scouten kanske tycker är en brist. Då har vi kanske lite att fundera på.
Mm. Brukar scouter fråga dig någon gång?
Antingen är jag hemlig som scouter är du, eller så. Nej, självklart.
Ja, du behöver inte säga av vilka spelare du
pratar om. Nej, jag bara tänkte, jag sitter där och är så fascinerad för jag... Jag vet inte om jag skulle orka vara scout själv. Just när du ser de här oslipade diamanterna och du ser, oj, får han den här killen bara rätt guidning och kommer in i en miljö och fortsätter utvecklas, då kan det bli. Och så hamnar de i fel miljö där de inte får så mycket guidning, och sen så går det åt fel håll. Alltså, det är klart att folk ringer mig och frågar, den här målvakten, har du sett honom? Vad har du för bild av honom? Och det kan ju vara, framförallt när de är i det här området, att nu kan det gå en målvakt... Och de är i den någonstans i mitten av andra rundan eller vad det kan vara, och det kan bli intressant med någon svensk målvakt eller så. Vad har du för bild av honom, och vad har du sett när han har varit på kanske min målvaktscamp eller våra målvaktscamp? Och på tal om att lägga pusslet, de vill ju veta hur är han när ingen ser, när, alltså, allt vill de egentligen veta. Så går det ju att jobba med grejer också, men vissa grejer är ju ganska cementerad i en personlighet, eller hur? Alltså,
absolut.
Vissa personliga egenskaper, medan vissa andra, då kan ju poletten falla ner där i slutet av tonåren och sen bom, och sen så bara bär det av. Men Jag tycker ni scouter ju ut, alltså, när man ser på nära håll vilket jobb ni lägger ner och åker runt i ishallar, det är inte glamoröst på något sätt. Alltså, det är ju hatten av för det jobb, ja, men du har gjort det i 4 decennier. Alltså, det är ju så extrem kärlek till hockey egentligen, att åka runt och försöka spotta. Och ibland blir det sån här wow, det är bullseye. Och ibland har du jobbat i flera 100 timmar och man tradar bort picket och så blir ingenting av det, eller hur?
Ja, nej, men det måste du förbereda för. Så kan ju hända. Det är ju som att göra ett arbete. Så är ju cheferna som bestämmer vad de gör med den informationen vi lämnar då. Men för att återgå till dig, så tror jag att du skulle kunna fungera alldeles ypperligt som scout. För du har nämligen en passion för ishockey, och du är en av de viktigaste egenskaperna som har varit för mig som har drivit nyfikenhet. Att man är nyfiken, att man orkar, man vill gå och titta på träningar och man vill titta på uppvärmningar och så vidare. Så att jag skulle vilja säga att nyfikenheten är en stor del i en scouts framgång eller icke framgång. Mm.
Tack för fina ord, men jag tror att jag skulle falla på, Rickard Wallin brukar säga till mig, pick your battles. Alltså, man kan inte ta strid för alla spelare.
Du ska ha din lista hela vägen.
Ja, exakt. Men
om vi ställer en fråga på tal om listan. Kan du berätta det, när det är dags för draft och det är din dag att säga till, hur gör du din input? Lämnar du en lista att så här rankar de här spelarna? Eller rent praktiskt, hur går det till?
Mitt jobb är att samarbeta med de europeiska scouterna. Vi har en kille i Sverige, en i Finland, en i Tjeckien, Slovakien, där, mellan Europa, och har tidigare haft en i Ryssland. Och sen försöker jag tillsammans med dem se ihop en Europalista. Så att jag ser mig inte själv, eller såg mig inte själv som Europachef, utan som mer en koordinator. Jag lyssnar in, nyfiken, har diskussioner med Michal Kroppa som är våran scout nere i Slovakien. Man ser även Schweiz, Tyskland och så vidare. Då diskuterar vi fram. Han styr mig för att jag ska åka. Så att försöker vi gemensamt då sätta ihop en Europalista. Men det är ju min signatur på Europalistan som går till cheferna. Sen integrerar de den, så att säga, i världslistan sen senare, så filtreras det där ihop då. Då får man ibland argumentera och trycka lite hårdare, och då är det ju bra om man är flera som trycker för det här. Då har vi ju möten, och då är det ju bra om vi har 2-3 killar i Europa, men så sitter man där och argumenterar och stöter och blöter.
En fråga bara, ursäkta Jonta, som jag får. Folk som inte känner till hockey och hört talas om draften, vad innebär det? Ja, men det är att de här 32 NHL-lagen i ett system får välja talanger. De väljer och tingar. Mm. Va? Får de inte välja var de vill spela? Nej, de blir tingade. Ja. Kan du bara kort förklara det? Alltså, vi har ju sett några exempel, Lindros och några till, som vägrar spela där de blir draftade.
Ja, men det är väldigt sällsynt. Ja. Normalt sett blir ju killarna vill gå så högt som möjligt, för det är ju det laget som har committat till den här spelaren då. Så att en spelare blir draftad betyder ju inte att han får ett kontrakt. Nej. Men man har ju skaffat sig optionsrätten, kan man säga, klubben har till den här spelaren. Då kan man ju vänta ut tills optionsrätten går ju ut efter 2 år för nordamerikaner och 4 år för europeer. De har lite längre optionsrätter där. Då kan man ju hata man den klubben och inte vill spela där, vilket för mig i stort sett aldrig händer. Så kan man ju sitta ut då. Så går man ju tillbaka i draften igen. Men de flesta blir ju hedrade och glada och stolta och får ju, du tatuerar ju det lagets, NHL-lagets logga i hjärtat på den spelaren som blir draftad. De flesta blir ju bara jätteglada på sig tröjan och allt. Nu är jag en del av den här organisationen. De kommer jobba med mig. Jag kommer åka på deras development camper och så vidare. Så att det blir ett giftermål där, kan man säga.
Mm. En grej som jag är nyfiken på när vi pratar om hur man värderar spelare. Om vi tar i år, vi har Ivar Stenberg och även Viggo Björk som förväntas gå högt. De har spelat i SHL, som är, kanske man kan säga, den bästa defensiva ligan i alla fall utanför NHL. Det är ju en väldigt tajt strukturell liga vi har här hemma. Och så ska de jämföras med killar som spelar college eller kanske till och med kanadensens juniorhockey, där vi ser liksom tredubbla poängtotaler mot vad de bästa spelarna gör i SHL. Visst, de möts ett par gånger under korta turneringar, men det är ju väldigt lite arbetsprov. Liksom, hur svårt är det att utvärdera liksom unga killar som kommer upp i SHL och kontra om de kommer upp i juniorhockeyn?
Det är svårt naturligtvis eftersom det är olika spelplaner och olika ligor. De spelar i olika roller och så vidare. Men det där kommer ju, nu har vi ju ytterligare ett redskap eller har haft det här med analytics-siffror. Och då kan de fastställa att ett poäng i SHL är värt så här många poäng i andra ligor. De försöker få en balans i det där. Och det är ju AI och det är robotar och det är grejer. Det börjar komma på en nivå som är svår för mig att förstå. Men jag är jätteintresserad av det trots att jag är oldschool.
En del av pusslet.
En del av pusslet, ja, precis. Och jag tycker att det är jätteintressant det här nya som kommer nu. Vad de kan sammanställa och få för utvärderingar. Hur mycket är 10 poäng SHL värt mot X poäng i någon annan liga? Och hur står sig svenska ligan mot slovakiska och så här? Och det är ju det som är hemligheten i scouting. Att du ska kunna, liksom, det är ju inte ligan som är viktig utan vad spelaren blir. Och vi pratade om det tidigare här lite grann. Det är inte 4 år efter draften utan kanske 8-10 år senare. Då är det intressant vilken liga de spelar i. För de ska ju alla till NHL förhoppningsvis.
Och det är det som är viktigt för de som nu blir draftade och närmar sig drömmen. Det är så enormt många trappsteg kvar och så mycket hårt jobb innan du ens får spela en match i världens bästa hockeyliga. Mm. Så.
Och har du inte den här verkligen att du älskar hockey som många av de här, många svenska spelare har ju verkligen. Jo. De gillar att hålla på. Det börjar ju med landbandy eller landhockey. Man skapar en kärlek för hockeyn där. För har du inte det där att du bara älskar och vill göra. Du ser inte att vissa grejer ska du göra ibland för att det är lite jobbigt. Springa innan backa och lyfta vikter och så vidare. Men att du gör det här för att du gillar hockeyn. För att det är så hög kravbild, precis som du säger, ju högre upp du kommer. Älskar du inte det här så kommer du inte orka gå igenom alla de här olika lagren av commitment som du måste.
Vad som Viggo Björksman hem på lunchen i skolan, käkade, hem, sköt puckar, en eller två hinkar och så tillbaka till skolan.
En del av pusslet.
Ja.
Om vi ska ta en titt på en väldigt spännande slutspelsserie vi var inne på här tidigare i programmet, Buffalo mot Montreal då, din tidigare klubb här som du nyligen är pensionerad ifrån, och så kollar vi draftval med flest matcher från klubben från de senaste drafterna tillbaka till 2018 då Rasmus Dahlin gick etta. Det är ju väldigt intressant om man ser på Montreal då som ju var i final 21 och egentligen haft en rekordsnabb ombyggnation lyckas ni med där, och vi ser Cole Caulfield, Juraj Slavkovski, Ivan Demidov som är nyckelspelare, Kaelin Goulie också, och Lane Hutson har ju också gått här även om han inte är med på den här siffran. Men det var ju en otroligt snabb ombyggnation, och vi jämför med Buffalo, de har också bra spelare som nyckelspelare. Vi ser Benson Power, Dahlin till exempel på den här listan, men deras ombyggnation har ju varit 3 gånger så lång som Canadiens.
Och här när jag reflekterar över Montreal så är jag så att många av de här har blivit positiva överraskningar. Om vi tittar lite på Ivan Demidov så är man först inte säker på att man kommer ut från Ryssland hur som helst. Det finns ju vissa hinder där. Och nu kom han över och han har blivit precis så bra som han hade förhoppningar på. Men sen är det andra spelare här också som har varit. Kapanen har ju kommit in och var i en andra runda, men han har gjort över 20 mål som rookie. Jag trodde inte att han skulle nå som en tvåvägscenter som kanske kunde göra 15 mål som bäst när han var 25. Nu har han gjort 22 som är rookie. Så att det är lite överraskningar här. Dobers, det var ingen som hade räknat. Alltså, nu har vi lite tur här Montreal haft, för att det är många skickliga spelare draftade, men de har liksom pikat på samma tid och det har gått fort. Och det har kanske med development-teamet som jobbar, de som arbetar med de här unga spelarna, hur hanterar de. Och Martin Saint-Louis tror jag är jätteduktig att jobba med unga spelare. Så att antingen är det tur, eller så är det lite att de har en plan, eller så en kombination av bägge två. Men jag konstaterar att Montreal har fått många bra spelare som har varit lite positiva överraskningar.
Men när jag ser de här namnen, en grej som jag är nyfiken på när det gäller spelutveckling. Vi pratar ofta om de här små killarna som överträffar förväntningar. Det finns ju sådana i de här klubbarna. Lane Hutson har ju varit en supersuccé. Noah Östlund i Buffalo. Zach Benson, Cole Caulfield. Många exempel på små killar. Och man gillar de solskens historier. Men här har vi Owen Power för Buffalo och Juraj Slavkovski. Alltså spelare som är tidigt fysiskt utvecklade. Nu är de så pass talangfulla så de kanske inte är sant att prata om. Men i generella termer. När du har killar som är tidigt fysiskt utvecklade och har framgång på juniornivå, hur svårt är det att avgöra hur mycket av det som är ett fysiskt övertag och hur mycket som faktiskt är skicklighet som kommer omsätta till seniornivå?
Jag förstår frågan, ja. Och det är en jättesvår fråga. Den stöter man av blöter, och sätter man i ett rum med 7-8 scouter så finns det flera uppfattningar. Det finns kanske inte 7 uppfattningar, det finns 2-3 uppfattningar. Så blir det 2-3 scouter tycker så här, 2-3 scouter tycker så här, så sitter man och diskuterar då. Och de här stora tidigt utvecklade spelarna, många av dem, de är ju nära sin peak när de är 18, men när de är 22-23 så har det inte hänt så mycket. Men det finns också exempel på stora spelare, Kopitar, Erik Lindros, Slavkovski, om man nu blir. Mm. Han är, så att du kan inte bara säga att stora spelare blir inget bra. Utan du måste titta var, om man har en framgång som storspelare, har något spelsinne bakom, har han några andra egenskaper än just storlek, då måste du bryta ner spelaren i små mikroskopiska delar. Men det kommer till slut att han är bara i stor och väger 15 kilo mer än andra, då är ju chansen att han ska utvecklas och bli en Kopitar eller en Slavkovski ganska lite. Du måste ha andra strängar på din lyra, så att säga.
På tal om Slavkovski, hur glad blev du när ni vann första valet 2022?
Jätteglad. Naturligtvis, men det var inte bestämt att vi skulle ta honom då. Utan det var ju en process. Det var ju, det där draften fanns ju ingen solklar etta. Folk trodde ju veckan innan att vi skulle ta en annan spelare. Och vi fick, eller Montreal fick ju en del kritik också för att de tog Slavkovski. För det fanns andra spelare som låg i pipeline. Det var ju diffust var det faktiskt.
Ja, jag frågar hur glad du blev, för att jag kan nästan garantera att du inte blev lika glad som Toronto-supporten Curtis från Alberta.
Yes, sir! I guess this means you're staying now, Poppy! To the butts! Go! Leafs! Go!
Inget fel på passionen.
Och där fick vi se Suddens leende som du var inne på också.
Ja, exakt.
Rätt in i kameran.
Ja, men det är
alltså,
ju så...
Han som var med i The Office liksom, fick in i kameran för innan.
Ja, men det är ju hockeys mecka, Montreal och Toronto. Alltså hockey är ju religion.
Mm. Ja, ja. Jo, absolut. Bägge ställen är engagerat. Nu så, jag vet inte om du såg det, en parentes, så såg du att det var utsålt i Montreal.
När de spelar borta.
I Tampa, ja. Ja. Går dit och tittar på storbildsskärmen, det är sjukt. Men ja. Det är roligt. Men det är också fokus på spelarna. Det är en hög kravbild på de här ställena också. Så att nu går det ju bra, det är jätteroligt. Men när det går dåligt, då är ju kritiken kan vara tuff, kanske den tuffaste i ligan då.
Roligt har vi haft här idag, och det är dags.
Är det redan slut?
Det är det. Tack Erik
för din insats idag. Tack både Rockis och ja, Peter.
Precis.
Och dig såklart.
Ja, stort tack Christer för att du var med idag och kom med och delade med av dina insikter. Väldigt intressant. Och vi på det här huset börjar ju nu rikta mer och mer fokus mot världsmästerskapet i Schweiz. Det kommer att bli ett härligt hockey-VM med en framtidsanda.
Vad är hemligheten bakom vårt lilla lands förmåga att gång på gång föda stora hockeystjärnor? Rent logiskt borde det inte fungera. Men drömmar följer inte logikens regler. Vi är det lilla landet med de stora hockeystjärnorna. Dröm om VM-guld igen.